Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Man känner sig bara tom liksom. Jättesvårt att sätta ord på.
Det blev en tung kväll i Sheffield för Sverige som förlorar semifinalen mot England med hela 4-0.
Jag tycker att vi inleder matchen ganska bra. Första 20-30 och har lite av momentum och skapa lägen. Sen därefter så tycker jag att vi tappar matchen och det är ett bra England vi möter idag. Så att, ja.
Nej, det var ju inte så vi ville att det skulle gå såklart. Vi känner med alla som följde oss med besvikelsen. Och, det känns tomt och man vill gärna hitta något att skylla på.
Vi försöker bearbeta, analysera och diskutera det som hände på Bramall Lane den här tisdagskvällen när Sveriges EM tog slut. Så ja, vad är det att vänta på? Nu sparkar vi igång.
Jag ska titta också så det lyser och jag kommer stirra på lampan hela vägen. Så att vi får med det som är den sista podden för trion här på Petra Thoréns rum sitter vi. Jag och Frida Fagerlund som har tittat in hos dig igen, Petra. Sverige förlorar mot England. Det blir 4-0. Det har gått en stund sedan matchen tog slut, men vad är tankarna?
Nu förstår jag alla spelare känner sig som kommer fram till dig och ska göra tv-intervjuer, för jag kände liksom redan hur jag började bryta ihop när du formulerade dig på det sättet. Det låter ju som att det är verkligen så här, alltså världens ände på något sätt. Att, ja. Men det var väl... Ja. Jag kan tycka lite grann, för jag smet ju iväg till presskonferensen där med Peter Gerhardsson. Lite det här, det jag kan gilla med honom är på något sätt att han alltid säger att jag måste analysera matchen i efterhand för att kunna förstå vad det var som verkligen hände. Och ibland kan man bli lite irriterad på det, för man tänker att men du ser väl vad det är som sker. Men just i den här matchen så kan jag ändå uppskatta att man kanske i efterhand, när man tittar tillbaka på matchen, för det kommer de ju såklart göra, att man lägger alla känslor åt sidan då, för att det blev väldigt mycket känslor i den här matchen. Just det här att det blev 4-0 och det ser så, ja men vi var inne på ordet förmjukande, det blev ju förmjukande för Sverige i slutet. Men det kan inte ta ifrån samtidigt den här fantastiska första halvtimmen man ändå gör mot laget som kanske har varit bäst i hela mästerskapet hittills. De klev liksom ut av Sverige med en tydlig plan och de skulle minsann pressa aggressivt och de skulle köra på och de skulle ge England en riktig match. Och det gjorde de i den halvtimmen. Och sen så gick ju allting åt helvete, om man nu får svära. För så var det ju faktiskt, men det är en svår match att analysera. Så jag förstår att Petter Gerhardsson, alltså för en gångs skull så tyckte jag att man ändå kunde ha förståelse för att han inte ville dra för förhastade slutsatser av den här matchen. De engelska spelarna var inne på samma sak. Och det tycker jag gör det tydligt också att detta är en match som blev ganska konstig i slutändan. Till och med de var liksom så här att första halvleken, eller första halvtimmen i alla fall, då var vi inte med i matchen. Och det som händer, Georgia Stanway använde sig av uttrycket surrealistiskt. Och lite så var det ju faktiskt där mot slutet, det var surrealistiskt.
Det var det, vi kan väl lyssna på, apropå att det var mycket känslor efter matchen, vi kan börja med att lyssna på Magdalena Eriksson efter, som väl var en av de som var allra mest känslosam efter den här förlusten.
Nej, men det är tufft att stå här och prata om en match så här tätt inpå när man, det är så mycket känslor och så mycket besvikelse. Och känslan är att det är så ovärdigt att det blir 4-0. Jag kände att vi verkligen var med i matchen och vi startade matchen exakt som vi hade velat göra. Och så får vi inte in bolljacken och så gör de mål på deras första klara målchans de har. Och det visar bara hur viktigt mål är i fotboll och tajmingen på andra målet är också katastrofal. Och det blir ett för stort berg att bestiga för oss. Ja, det känns jättetrist.
Ja, det var tårar på Magdalena Eriksson genom i princip hela den mixade zonen efter när hon skulle analysera det här. Stannar ändå och pratar med alla, tar sig tid, vill ändå svara på lite frågor och står där rakryggad i allt det här. Men det blir ju mycket känslor och flera av spelarna är inne på att det här 1-0-målet som kommer, att det är så psykologiskt jobbigt att det kommer när Sverige haft en bra period i 30 minuter. Och så känns det som att England får sin första riktigt heta chans och de sätter den direkt. Hur mycket tror ni att det sätter sig hos de svenska spelarna med tanke på hur mycket det har pratats om ineffektivitet och att Sverige faktiskt hade skapat lite i sitt spel innan det?
Vi sa väl innan, eller dagen före match, att det första målet kommer prägla matchen väldigt mycket. Och det, så, gör det ju, det, så sker det ju väldigt ofta med det första målet, att det påverkar och finns ju statistik på det också. Jag tycker att det ändå är, ja, det är det första, liksom, den första riktigt kanske farliga chansen då, men samtidigt så fanns det en känsla av att England hade sakta börjat ändå liksom förflytta sig lite framåt. Det fanns en känsla av att det här första helt öppna anstormningen som var faktiskt på båda håll, men där Sverige ändå var i ett litet överläge. Man hade intryck av att det var lite spetsigare när Stina Blackstenius kom i djupet eller Sofia Jakobsson liksom hittade ett inlägg på kanten, så var det lite spetsigare. Och där någonstans kring 5-6 minuter före målet så börjar Sverige tappa lite dueller högre upp i banan och jag tycker ändå att England flyttade fram positionen lite. Så ja, det kom inte som en blixt från klar himmel, men det var ju ändå liksom första riktiga chansen och det var så onödigt på ett sätt, för det var ju första inläggssituationen från Englands vänsterkant in i boxen mot Ellen White där Magdalena Eriksson ligger så perfekt trots att Sverige då på sin högerkant, Sofia Jakobsson tror jag det var, så förlorar bollen högt i det sättet, hinner inte med riktigt där och sen så kommer det här inlägget och där man tänker att det var en farlig chans och sen kommer det en andra chans in direkt med boll in då från högerkanten. Och Hanna Glas som är helt bolltittande och inte upptäcker att Mid står bakom henne liksom och förflyttar sig, drar sig några så här meter från. Så det på något sätt kändes det som att man hade kunnat ta tillvara på liksom det, att man klarar den första situationen och fått det rätt ut det. Så på så sätt känns det väldigt onödigt och känns ändå som att okej, det är 1-0, nu går vi framåt igen. Jag tyckte att snarare kanske då att 2-0 blev sådär, vad var det här liksom?
Ja, vad var det då? För Lucy Bronze som gjorde det målet stod ju själv i mixade zonen efter och sa "the goal that killed the game". Det var ganska skönt att göra det målet, tyckte hon då som stod där. Men så kommer Jonas Eriksson in i diskussionen igen. Vi har pratat VAR inför det här. Han lägger ut bilder och menar att det här kanske inte borde ha varit godkänt. Vad säger ni?
Jag blev inte klok på det. Jag fick någon lång utläggning där inför matchen också för att det var en kollega, en brittisk kollega som hade samtalat om UEFA igen, som hade förklarat att men det var någonting om att de här bilderna vi får se i TV, det kanske inte är de bilderna som de jobbar utifrån och man blir inte klok på det. Jag känner väl någonstans ändå att jag orkar inte riktigt hålla kvar vid det. Eller alltså hänga upp mig på det på något sätt. För att även om det där målet dödar matchen, absolut. Så känns det ändå som att man hade väl kunnat förhindra det ändå på något sätt. Alltså det här målet från att ske. Så att just av den anledningen så känner jag att jag kommer inte hänga fast vid det här med VAR särskilt länge. Även om det är så att Sverige inte har haft marginalerna på sin sida genom hela det här mästerskapet. Det får man ju verkligen slå fast. För om man tänker där i matchen. lite 08 där. Om man tänker där i matchen mot Schweiz och det här målet som blev bortdömt. Jag tror att hade Sverige fått med sig ett 3-1 resultat från den matchen istället, så hade nog tongångarna varit lite muntrare. Det hade inte ställts lika mycket frågor om deras effektivitet och så vidare och så vidare. Och så hade det kanske skapat en lite mer harmonisk stämning i gruppen. Och nu blev det istället väldigt mycket fokus på att nej, men ni gör inte så många mål och ni är inte så effektiva och det hela med det fjärde. Så att ja, som sagt, även om de inte haft marginalerna med sig på sin sida, så det är svårt att fokusera på VAR efter den här matchen. Det är väl den slutsatsen jag landar i.
Och det var ju efter den där Schweiz-matchen också, du är inne på tongångarna där. Det var ju första gången vi pratade ju om det inför den här matchen med hur Sverige har svängt lite och taggarna utåt. Det var ju första gången Magnus Wikman visade taggarna utåt när han klev ut och slog
inte
fast.
Sista.
Inte sista, slog fast att Schweiz visst är ett bra lag. De är ju topp 20 i världen. Det finns 30-40 bra lag, eller vad han pratade om den gången. Det var ju redan där han började så smått. Även om det sen eskalerade allt mer under turneringen och kanske då var som mest efter Belgien-matchen.
Vi pratade lite om det här, liksom, vad tar man med sig av det här mästerskapet själv? Och det jag tar med mig lite grann, det är ännu mer det här att det är så ofta i fotboll att man låter sig själv svepas med i just känslorna. Jag kan ändå förstå det här att Amanda Ilestedt kliver ut där en dag efter matchen mot Schweiz och ändå försöker vara diplomatisk och peka på att när vi kollar på statistiken här, vi var så här mycket bättre än Schweiz och de skapade i stort sett ingenting. Och just den där balansgången mellan det och känslorna. Jag tycker att det är det jag tar med mig väldigt mycket från den här turneringen. För att Sverige har inte heller haft det optimalt sett till de här covid-bekymmerna de har haft. Det är mycket som har gått emot dem på något sätt från början. Så att de gick in i det här mästerskapet och nästan som att inte allting var emot dem. Men det kändes inte lika fridfullt som det har gjort på tidigare turneringar. Alltså till och med i OS förra sommaren, trots att Magdalena Eriksson missade den första matchen, så kliver man ändå in där, vinner med 3-0 mot USA. Det kändes ganska harmoniskt ända fram till den där straffläggningen mot Kanada. Och samma sak var ju faktiskt i VM 2019. Mm. Det var ju så frid och fröjd så att vi hade ju ingenting att rapportera.
Vi rapporterade om att de spelade Exploding Kitten, så var det allt mys de höll på med.
Ja, men allt var ju bara frid och fröjd.
Men det har varit en uppförsbacke för oss den här turneringen på många sätt. Alltså, för att man ska lyckas i en turnering så behöver man flyt med sig. Alltså, så är det bara och det har inte funnits där för oss. På samma sätt som att få in corona i truppen med den tajmingen som det har blivit och att vi inte kunnat ha seger med oss på planen. Det är faktorer som spelar roll för oss. Och det är riktigt tufft för att jag kände ändå att vi var nära idag trots det. Vi var nära att verkligen skaka ett England trots alla motgångar vi har varit med om. Och det är klart att sådana där saker gör en extremt frustrerad. Och när det inte är första gången heller.
Hur mycket skulle du säga att de motgångarna har påverkat det?
Jag är otroligt stolt över hur vi har hanterat det. För jag har varit med om situationer där man inte lyckas hantera corona till exempel. Och den liksom emotionella stress som det ändå sprider i ett lag. Och där tycker jag vi har varit otroligt starka och verkligen liksom varit fokuserade på det vi ska göra och flexibla i att vi har haft vi har bytt i backlinjen i varje match och vi har gjort ändå sett stabila ut och starka ut och det var känslan också i början på matchen att vi är starka, vi kan göra det här och sen blev det bara pannkaka.
Ja, det kanske är så att de det är ju sällan att man pekar på en sak. Man kan peka på VAR som en faktor. Men man kan peka på covid som en faktor. Man kan peka på Stina Blackstenius som går in i mästerskapet med en liten lårkänning. Och sen Sofia Jakobsson så får en lite känning och säkerhetsfila någon match. Det finns såklart, det finns många faktorer, framförallt kanske den här aspekten av att gå in i turneringen och med favoritskapet som gör att de har satt förväntningarna på sig själva kanske och utifrån på en annan nivå. Och då är det ju lättare till kritik.
Nej, men jag tycker det är svårt att säga, för samtidigt har vi gjort det så bra de senaste mästerskapen, så att det är också orealistiskt att gå in och säga att man inte vill ta en medalj när vi har presterat så bra. Så vi måste ju ha de kraven på oss själva, och sen måste man någonstans vara stolt såklart att vi tar oss till en semi. Det är också skitstort, men vi har ju kraven på oss själva och utifrån att ingenting förutom en medalj liksom godkänns.
Ja, och kritiken kom ju delvis från sättet Sverige tog sig an den här turneringen med ambitionerna om att ta ett guld. Flera av spelarna fick ju frågor om det här också i mixade zonen. Om det har varit för mycket press på dem. Hur ser ni på kritiken som de ändå har fått?
Ja, den har ju, alltså, den har ju inte varit så där otroligt omfattande och ganska befogad i många hänseende, framförallt initialt i mästerskapet, när jag tycker liksom att de inte alls får någon fart på passningsspelet. Det var för många touch, det var för krångligt och tempofattigt, så att där tycker jag kritiken, och då kanske jag inte tänker så. Nederländerna var ju en svår match på många sätt. Och sen är det ju matchen mot Schweiz, de ändå liksom då får mål bortdömda, som kanske hade liksom blivit lite lugnare om de hade vunnit den med lite större siffror. Men det fanns ändå en, liksom, alltså, spelet har inte riktigt klickat, och det är ju spelarna också varit själva. De har ju varit liksom väldigt kritiska själva. Sen att det lossnade mot Portugal blev ju väldigt befriande på många sätt, liksom, mentalt för dem och för liksom, runt om också. Men, att det lättade väldigt mycket. Samtidigt så var det ju, man får inte glömma det, det var ju väldigt, väldigt dåligt försvar de mötte.
Och sen kom covid.
Och sen kom covid, ja. Men det vet vi ju nu. Eller ja, det kunde vi ju räkna ut. Men de var ju nästan, ikväll var de ändå lite liksom, mer avspända i betydelsen av det. Och medger ju till oss när vi träffar dem idag att det har påverkat dem kanske mer än vad de har velat inse själva då.
Jag tycker framförallt det var intressant kanske där med Magdalena Eriksson som klev ut där precis i början när det var hela covid-gaten. Det var väl dagen efter då, eller två dagar efter, som det pratades mycket om det här, men hur mycket oro är det? Och då var det ju inte några bekräftade PCR-test än. Det var fortfarande den här diskussionen att okej, är de sjuka eller inte? Och Magdalena Eriksson fick fråga då om hur är det med oron då? Och hon var väldigt så att nej, men det jag inte vet något om och kan påverka det. Oroar jag mig inte. Jag har nästan varit mer orolig över vilket som skulle bli kvartsfinalmotståndet, var ju det hon stod och sa då. Nu kliver hon ut och berättar om hur mentalt tufft det verkligen har varit.
Ja, och de försökte väl lura sig själva lite grann där. Och de beter sig lite som en, och det här ser jag egentligen med, vad säger man, med en positiv liksom, röst eller tongång, att de är lite grann som en sekt ändå när de går in i det här. För att det märker man ju när spelarna kommer ut i mixade zonen. Och om de kanske inte har gjort en särskilt bra insats då dagen innan, så kommer de ju ut och upprepar i princip samma sak allihopa. Och det kan jag tycka, det jag menar med det här att jag ser det som något positivt, det är ju att då kommer man verkligen samman som en grupp och så bestämmer man sig för att ja, men nu ska vi köra på det här och vi står bakom detta och så vidare och så vidare. Och det är ju bra, det är ju så lag fungerar, man måste dra åt samma håll. Men någonstans så, ja, alltså hela det här mästerskapet, det är sådana små grejer som inte riktigt har gått med dem som har gått med dem i tidigare turneringar. Det har inte varit samma harmoni i, alltså under själva mästerskapets gång. Just det här med att ja, de har drabbats av covid och spelet har inte riktigt klickat. Och en massa sådana grejer som de helt plötsligt har fått lära sig att hantera. Och det är någonting jag tänkte på när de hamnar i ett sånt där 0-2 underläge mot England, så var det, jag tänkte, när var senast de låg under med 0-2 i en tävlingsmatch på det här sättet. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Alltså senast Sverige förlorade en tävlingsmatch, bortsett från straffläggningar då. Det var alltså mot Nederländerna 2019. Det är helt otroligt när man tänker på det. Och det visar ju också att det här är ju, även om vi ser detta som ett lag som har väldigt mycket rutin i sig, alltså med Aslani och nu har Seger inte spelat speciellt mycket, men hon har ju ändå funnits där, och Hedvig och så. Så känns det som att de är lite oprövade också på ett konstigt vis. Att de kanske inte, de kanske måste gå igenom de här tuffa perioderna för att på något sätt bli starkare och lära sig utav detta på något sätt. Alltså de här erfarenheterna. Så att det är väl det, alltså, det är väl den positiva aspekten som jag tar med mig. Och sen kan man ju dra hela den här grejen med att men gick de in med rätt taktik i den här matchen? Ja, men jag tycker väl ändå det. De neutraliserar Walsh. Visst, de kör med en fyrbackslinje, vilket gör att man blottar sig exempelvis som vid det första målet. Men en trebackslinje hade man inte blottat sig på det sättet, för då hade man spelat betydligt närmare. Magdalena Eriksson hade inte hamnat så mitt emellan som hon gjorde, eftersom att Hanna Glas blev bolltittande. Allt sånt där kan vi gå igenom och analysera. Men någonstans så, den erfarenheten som de spelarna tar med sig härifrån, den blir kanske jättevärdefull. Det är förmodligen slutet för vissa spelare det här. Men jag tror kanske att man inte ska bli alltför dramatisk. För att vänta faktiskt ett VM nästa sommar. Det är inte jättelångt bort.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej, ett VM 2023, Australien och Nya Zeeland, som ju Sverige har kvalificerat sig till redan återstående VM-kvalmatcher eller någon enstaka VM-kvalmatch i höst, men Sverige är alltså redan klara för det där mästerskapet. Och då är det kanske framförallt, om vi går på ålder, är Caroline Seger med 2023?
Ja, det känns som att det har varit en fråga i många år efter många mästerskap. Eller som Caroline Seger säger, jag får den här frågan efter varje match, vilket är lite tufft att få den efter varje match. Men lite så har det varit, och det är klart att det vi har sett det här mästerskapet är ju ändå ett litet tronskifte på mittfältet. Med det sagt, Nathalie Björn, som har tagit rollen när Caroline Seger haft problem med sin fot. Vi har pratat om här, men det såg ut som när hon kom idag och man såg vad hon hade is på sig. Någonstans så såg det ut på, som det var på insidan av foten. Hon vill fortfarande inte berätta vad det är, men att det har varit väldigt jobbigt och tungt. Och Nathalie Björn då, som vill spela mittback, har fått ta klivet upp på centrala mittfältet där. Och känslan är ju ändå att även om liksom Caroline Seger nu var tillbaka i träning, hon hade bara tränat två träningar, så väljer ju Peter Järsson Nathalie Björn, och det är klart att det skulle ju kunna påverka Caroline Segers beslut liksom om att fortsätta. Men hon kommer inte spela nästa EM, men jag tror att hon kommer göra allt för att få en plats i VM som nästa sommar, eftersom hon ska fortsätta i Rosengård då.
Exakt, hon har ju förlängt med Rosengård i 2 år till, vilket hon också påpekade under vissa intervjuer där i mixade zonen, att jag ska ju fortsätta spela, så att jag vet också att hon blev väldigt fascinerad över just det här, med tanke på att hon känner att hon får frågan efter varje match om hon ska sluta eller inte. Så blev hon ju fascinerad efter OS när hon gjorde en av sina första matcher i Damallsvenskan igen med Rosengård, och man inte fick ställa frågor om OS riktigt ändå. Det hade inte lagt sig den sorgen efter straffläggningen. Men vi kom ändå in på framtiden i landslaget. Och hon sa att ja, nej, men det har jag ju aldrig. Alltså, det är klart jag fortsätter. Och det blev rubriker. Och nästa gång man träffar Caroline så säger hon, Men hur kan det vara en grej? Jag har aldrig funderat på att sluta. Man bara, nej. Men det finns nog ganska många där ute som kanske eventuellt hade tänkt den tanken efter att det slutet blev på OS. Och det var ju många som reagerade på det faktum att hon faktiskt skulle fortsätta och blev glada över det då. Så att hon får nog tyvärr leva med att frågorna om framtiden i landslaget, de kommer fortsätta komma.
Ja, alltså grejen är väl nu att hon ju faktiskt har en ersättare på ett sätt. Alltså Nathalie Björn vet om att hon egentligen inte vill spela där. Men hon har ändå klivit in i det här mästerskapet och har ju på något sätt blivit en miniseger när hon sitter där på podiet och påminner väldigt mycket om Caroline Seger i sättet att vara på. Just det här med att hon faktiskt är en ledare. Hon är kaxig, men på ett bra sätt. Alltså bra kaxig. Har ändå en väldigt ödmjuk sida. Svarar bra på frågor och bjuder på sig själv. Men ändå till en bra gräns. Alltså det hon säger är inte innehållslöst. Och dessutom har hon presterat på planen. Så att för första gången på väldigt länge så tänker man att om Caroline Seger slutar så förlorar man en enorm ledare och röst. Men ute på planen kanske man inte tappar sådär jättemycket ändå. Som man tänkte och kände innan mästerskapet. Men jag vet inte vad ni tycker.
Men jag tycker det är tydligt att faktiskt att sen om det hänger upp med att Caroline Seger inte har spelat eller inte vet man inte, det vet man ju inte, men att Sverige ändå liksom fick fart på sitt passningsspel har ju varit med Nathalie Björn där. Men det kan liksom vara så många andra delar i Sveriges spel som har påverkat det, så det inte hänger på Nathalie Björn. För det har vi också varit inne på när det ser långsamt ut på när Sveriges passningsspel ser långsamt ut, så blir Caroline Seger väldigt blottad som långsam. Nu tyckte jag att hon såg lite rapp ut när hon kom in faktiskt. Då. Men det finns en möjlighet här liksom, att bygga Nathalie Björn och låta henne växa i den rollen. Det kan ha varit en... Jag har kallat det för smygpetning innan. Det kan ha varit lite tronskifte.
Mm. Du har verkligen varit inne på det tidigt.
Mm. Att man också att Gerhardsson lite grann passar på. För det hade varit väldigt stort att liksom ta en ren petning på Caroline Seger efter första eller andra matchen. Liksom, nu har ju skadan. Och Caroline Seger har inte kunnat göra sig själv rättvisa heller det här mästerskapet. Med tanke på att hon inte haft liksom, sin fot, vänsterfoten då, hel. Så det är klart att vi har inte fått se det bästa av Caroline Seger heller, ska man ju säga.
Nej, det ska man säga. Och jag satt ju live-rapporterade den här matchen så gott nätet till lät på Bramall Lane. Man var ju inte helt ensam vid att försöka använda mobilnätet där. För det var ju ganska mycket folk och bra tryck. Det var många som ville dela med sig på sina sociala medier om det som skedde inne på Bramall Lane den här kvällen. Men... det fanns ju vissa spelare som fick en hel del kritik för sin agerande, och en av dem är ju då Hedvig Lindahl, som folk tyckte var felplacerad, att hon inte riktigt gjorde sitt jobb där bak, att hon kanske borde ha tagit något av de här målen.
Alltså, det är ju förnedrande mål. 3-0 målet tunnel. Men blev du förvånad att hon gjorde en tunnel? Eller gjorde en klack, menar jag? Ja, jag med. Så klart att jag vill ta den. Men det är klart att man funderar på vad man kan göra. Kunde jag satt ner knä tidigare, men jag tänkte inte att hon skulle klacka det. Alltså, tyvärr, förlåt, men det var jävligt snyggt av henne. Och ettan, tvåan, går igenom benen på folk. Kanske offside, som du säger. Fyran, hon snor bollen när vi är på väg uppåt och jag har en hög position. Jag backar så långt jag kan. Får den nästan, vad ska man säga, det är klart att jag vill ta varenda mål, men jag kunde inte bättre idag.
Och frågan är ju, var det här det sista vi såg av Hedvig Lindahl i landslaget?
Det avgör Peter Gerhardsson.
Ja, han gav inget bra, jag försökte fiska lite där kring honom och så. Ja, jag försökte ställa frågan på ett sätt som jag tänkte att men nu kanske han ändå liksom bjuder till lite. För att det här kan ju möjligtvis ha varit sista chansen för både Hedvig och Seger att få det där efterlängtade guldet på något sätt. Och hur känns det känslomässigt, Peter? Och då var det återigen det här samma gamla svar han alltid ger, att när det är dags för uttagning till mötet med Finland, då kommer jag prata med varje spelare enskilt. Det sa han ju förra året också. Men nu börjar jag tänka att Hedvig kanske själv känner att nej. Visst, hon har precis skrivit på ett kontrakt med Djurgården, vilket innebär att hon fortsätter sin spelarkarriär och flyttar hem till Sverige och det blir ett nytt kapitel och sådär. Men det återstår väl att se hur pass sugen hon är på att fortsätta. Det är en delikat situation på något sätt. Jag tror att hon har haft ett jobbigt år framförallt. Eller att det är den känslan man har haft när man har intervjuat henne och suttit ner med henne, att det är mycket som har snurrat i skallen på henne på något sätt. Så att hon behöver nu landa först och främst efter det här, så kommer väl beslutet komma därefter.
Ja, men hon säger ju rätt ut att hon spelade den här matchen som att det var hennes sista, eller möjligen näst sista då, att finalen skulle bli den sista. Och att hon gick in i matchen med den känslan. Och ganska medveten om att det kan ha varit den sista. Om det skulle bli fler matcher, ja, det liksom är upp till Peter då. Ringer han, då får han ringa mig. Men hon har liksom på något sätt avrundat ändå, får man faktiskt säga.
Ja, sa hon i och för sig förra sommaren också. Ja. Då klev hon ju ut och sa det här var min sista landskamp. Ja, och så det gick det med hon. Det.
Ja, det... Men det som var skillnad, nu var inte jag med på OS, så jag kanske inte kan bedöma det på samma sätt som ni som var där, men det här ändå att hon beskrev hur jobbigt det har varit att alltså, som kämpa för att bli den som blir första målvakten. Att det har liksom varit en kamp varje dag för att visa att man räcker till, att man duger, och att det var rätt jobbigt sa hon innan samlingen i Båstad, där hon börjar känna sig ganska lugn. Men det är klart att det har varit, jag kan bara tänka, hon har ju inte spelat på samma sätt liksom i klubblaget. Att det, och det här, jag kan ju säga detta då i det här lilla rummet med tanke på åldersskillnaden mellan oss här inne. Men jag sitter ju själv här med två väldigt unga, kompetenta journalistkollegor. Och det är inte så roligt när man känner att nej, men vänta lite, man kanske börjar liksom, det kostar lite, man kanske är liksom, ja, man känner att man är lite långsammare, man är lite... Jo, men så är det ju. Det är, ja, när de unga klappar. Ja, det är mitt huvud, men det kanske också är Hedvigs huvud.
Ja, men det är okej, det är en fair point,
ja,
då.
Ja, det, men... alltså det är liksom lite grann, och sen så kommer det andra perspektiv, och det som hon säger också så här, men det var ingen som dog där ute idag. Jag menar, det här är inte på liv eller död, det här är fotboll, det var ingen som dog där ute. Det är helt plötsligt också att göra så här, jag tror ibland att det måste vara på liv och död för att du ska kunna liksom också kanske, nu kanske jag var lite drastiskt, men det måste betyda så mycket liksom att också det spelar så stor roll, och när man börjar bli kanske lite, ja, lite bekväm, eller att kampen blir lite större för att hålla sig kvar, så tror jag att någonstans kan man känna att det sliter, och att hon kanske känner sig nöjd nu.
Ja, man kan ju känna sig mätt. Absolut.
Mm. Och att de unga klappar på. Sen är ju Hedvig som hon är. Nej, men sen är ju Hedvig också som hon är. Liksom, hon känner att hon inte gör en bra match idag. Öppnar upp för de andra att ta över. Och säger till och med att jag skulle kunna åka med på VM nästa år som en backup. Liksom. Så att hon är ju också väldigt så här. Det är ju rätt smart liksom, att säga så nu. Och det är väl så hon känner.
Hon vet väl inte vad hon vill, säkert. Nej. Kan jag tänka. Det är väl svårt också i en mixation så här, en timme efter slutsignal.
Ja, men det är så.
Ja, inte ens det, för hon var ju ute, första vändan tror jag hon var ute typ 5 minuter efter och gjorde de första intervjuerna där. Sen vet jag inte hur snabbt hon duschade, för hon var ju en av de första som kom ut duschad också. Och så stod och pratade med allt och alla. Det var nästan som att hon liksom bearbetade hela det här genom den mixade zonen, genom att prata med journalist efter journalist på språk efter språk. Det var svenska, det var engelska. Hon stannade hos norrmännen, hon stannade hos alla. Fick sitta av Hedvig Lindahl.
Tänk de här spelarna också. De har liksom varit med sen, jag höll på att säga sen starten. Men ja, men de har ju varit med under hela den här utvecklingen också på något sätt. Alltså damfotbollens utveckling i Sverige. Och jag tyckte att det blev så märkbart när man pratade mycket med engelsk media nu inför just det här. De hela tiden lyfte Caroline Seger och Hedvig Lindahl som alltså liksom levande legender lite grann. Och det är de ju också. Men precis som du är inne på där, Petra, att det kommer ju en dag säkert när även de känner att det här guldet, det kommer nog aldrig. Och nu har jag inte tillräckligt mycket motivation för att palla, träna dag ut och dag in för att nå det där målet. Och det var ju Gerhardsson inne på också. Han är väldigt bra på det sättet, för att han sa ju det att jag är inte ledsen för min egen skull, utan jag är ledsen för alla de här spelarna som ägnar liksom hela sina liv åt att spela fotboll och åt att förbereda sig inför mästerskap, och så blir det på det här
sättet. Man vill alltid sluta med så här,
man kan verkligen se på honom,
men så blir det ju inte alltid. Facit hand borde jag kanske tacka för mig efter OS-finalen, för då var jag liksom så on top som jag kanske kunde vara, men det kändes ju för rejält också. Om Peter tycker att jag har något att ge, jag kommer spela, det vet vi ju alla, så han får väl ringa och så får vi diskutera. Men det här var det bästa jag kunde idag. Kanske någon annan som kan det bättre. Men han har valt mig i den här turneringen, det får stå för honom.
Och då kan man flika in en sak där som är så lätt att tappa i det här. Men när vi klev in där idag och inför spelarnas antågande in på planen och nationalsångerna, så vi har ju pratat om det här innan, jag blir ju mellan så att jag flyger iväg. Jag är ganska känslomässig, men just när det kommer till så här, matchen och oro hur det ska gå hit och dit, så är jag verkligen så här, utan jag bara är här för att analysera. Men för mig har det alltid funnits ett visst det är som liksom hjärtat öppnats på vidbredd just när det är kring liksom matchstarterna. För jag brukar ofta tänka på mig själv och liksom lite grann så här att alla de här telefonsamtalen, allsvenska matcherna och bilresorna hem från Mjällby mitt i natten där hem, som är rätt tufft att ligga ute och kämpa själv som journalist på vägarna, som han har gjort genom år. Det är liksom belöningen någonstans är att få vara på de här stora matcherna. Så brukar jag liksom alltid liksom påminna mig själv när det är nationalsången, att vänta, du får vara med om det här. Det är det här har du kämpat för, och liksom lika väl som alla träningar de har gjort så har vi gjort alla mixade zoner och allt slit på vägen dit. Och det här var så speciellt. Jag blev liksom knockad utav sammanhanget och liksom sätta det här i stor kontext av att Olof Lund pratade häromdagen om att första VM:et liksom 95 som vi var på, och sen så precis stå där. Liksom så många matcher man har varit på. Så det har varit liksom bara de närmast sörjande, och sen plötsligt stå där. Alltså det är ju speciellt, nu jobbar du här i England, men det finns ju en romantik, dynamik kring läktarkulturen, och att få stå där med så många liksom engelska fans på den här matchen med sån otrolig inramning och liksom historiska perspektivet och det klivet och den förvandlingen och explosionen som vi är med om, och få se det, och se Caroline Seger och Hedvig Lindahl uppleva och vara med om det här. Jag blev ju nästan tårig. Jag blev nästan gråta där. Jag blev så här, det här?
Det var det sista du gjorde, Petra, under EM. Det var för mig att bli tårig.
Ja, fint. Det var fint.
Det
var stort.
Ja, och man ska ha det i åtanke också att det här betyder jättemycket för England också. De har också kämpat i motvind. Mm. Och de har nog kämpat i motvind på ett sätt, alltså de har ju haft, det har tagit längre tid för dem jämfört med Sveriges damlandslag, skulle jag säga. Och nu har ju vindarna verkligen vänt. Och de känner att de har folket i ryggen. Så för dem att få en sån här framgång, att ens nå en finalplats, det är så oerhört betydelsefullt. Det är det.
Ja, det var så häftigt, för det var liksom, jag noterat så många unga flickor som kommer, och det är häftigt, för när de går på matcherna, då går de liksom i, de går i fotbollströja, men de går också hårt och liksom nästan fotbolls.
Ja, de är redo att hoppa in.
Ja, men lite så.
Som du när du kollar Tyskland
häromdagen. Ja, också redo att hoppa in.
Ja, det var det verkligen. Hoppa från sängen rätt till. Men det har varit flera. Jag såg några utanför Bramalén idag också som var, jag vet inte om de kom från fotbollsträning, men alla de här unga fotbollsspelarna, unga tjejer som spelar fotboll. Och jag tänker varje gång att det hade varit, själv varit väldigt häftigt att vara 10-12 år och gilla fotboll och vara... liksom, ha förutsättningarna och faktiskt kunna satsa och faktiskt kunna på sikt ta sig till de stora klubbarna, för det kan man nu.
Ja, men kan ni fatta att i detta landet fortfarande så finns det särskilda tjejidrotter och killidrotter, och fotboll räknas fortfarande inte som en tjejidrott. Alltså i skolan väljer man ju en idrott som man ska hålla på med, och i många fall kan man inte välja fotboll som tjej. Alltså bara det är ju helt bisarrt när man tänker på det. Och då, alltså de valen man istället har, det är ju typ lacrosse då, för att det är väl lite, eller lacrosse heter det inte, landhockey säger man ju här. Men det är ju typ samma sak, är det inte det? Okay,
ja, lacrosse springer du ju med någon och kastar i luften. Ja, okay, och har
lite sådär. Ja. Jag vet bara att varje gång man säger hockey så tror de ju att man menar landhockey och inte ishockey.
Ja, de är ju de är inte helt med här.
Nej,
nej.
Men i alla fall, man bara det, alltså får en ju förstå liksom hur det här landet är lite bakom ändå.
Men kanske det påverkar också den effekten som man verkligen kände på läktaren. För jag tittade verkligen ut och det var så mycket män som var där och tittade. Och det är löjligt att man ska behöva säga att det känns mer accepterat bara för att den manliga publiken också kommit hit. Men det är ju för att också mycket av fotbollspubliken har kommit hit. Och det kanske var det också som... gjorde det då, att jag menar, det var häftigt 2013 när vi var på EM i, titta på Anna, men du får, ja. Nej, jag var på EM 2010.
Du får prata till Lund nu.
Ja, men i Sverige, och det var häftigt, men det var också så här att det var liksom mycket de här familjerna som går. Men här har känslan ändå varit att det verkligen varit också stora delar av fotbollspubliken som är med. Och det är ju det, Hedvig Lindahl sa ju det väldigt fint, att kopplat åt de svenska fansen, att man känner kraften. Och det är ju precis det det är. Att förut har det varit liksom, det hade blivit folkväst och så här, men nu har det blivit något annat. Nu har det blivit en kraft i samhället. Den skiftning som sker på sikt som kommer betyda mycket för de här barnen i skolan. Det kommer förändras. Det är klart att man kan välja fotbollen om några år i skolan, även här i England.
Mm.
Så att vi är ju med om ett skifte med rätt ord.
Ja.
Och det var väldigt känslomässigt starkt att uppleva de minuterna. Därför tycker jag att det kändes så himla jobbigt att det rann iväg på Sverige. Så. För att det blev, ja, men på något sätt så fick man känslan av att vara där ute på planen. Man bara kände, nu får ni vara tysta liksom. Nu har vi upplevt det här fina, men nu publiken, nu får ni vara tysta. Det här är jobbigt när man släpper in, och det är mål som inte ska bli. Det är inte bra försvarsagerande, inte bra agerande av Hedvig Lindahl i mål. Och då känner man att... de hade förtjänat liksom en liten bättre prestation.
Men jag tror ni märkte det på våra engelska vänner som satt på andra sidan om oss på pressläktaren. Mm. Att just Russos klackmål där, det firade de ju ganska hårt ändå, våra kollegor. Men sen det fjärde målet såg man hur de bara kröp ihop, för att de tänkte att nej, det här börjar bli förnedrande. Nu får vi liksom se till så att svenskarna inte går berserkargång här. Lite så känns det ju.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men Anna, du hängde ju, eller hängde gjorde du inte, för att du var väldigt aktiv. Du hängde inte på tangenterna, du var väldigt aktiv i våran live-rapportering. Vad sa liksom, våra läsare som var där inne, vad tyckte de?
De tyckte ju att Sverige inte gjorde någon bra insats, och det var ju mycket kritik mot dels Hedvig Lindahl och hennes målvaktsagerande. Det var även försvarsagerandet, det vi har varit inne på med Hanna Glas bolltittade till exempel. En hel del sånt, men det som man märker är ju också att det finns ett engagemang på ett sätt som det kanske inte har funnits tidigare i de här live-rapporteringarna från tidigare mästerskap. Det märks ju där, det märks på de svenska fansamlingarna. Jag var ju på den här i Sheffield nu, även om det har mattats av lite mot det maffiga och mäktiga som var de inledande matcherna i Sheffield, där folk verkligen hade planerat och åkt hit, hade sina biljetter till de här matcherna mot Nederländerna och Schweiz. Sen har det ju varit stökigt att försöka ta sig till och från England bara för att försöka gå på matcher. Man har inte vetat om man skulle få biljetter och inte, så folk har inte riktigt kunnat planera. Det har inte blivit den anstormningen riktigt som man kanske hade hoppats på. Men det var ändå ganska bra drag uppe på då Frog and Parrot, som har blivit Camp Swedens tillhopp.
Det är också ett timmen. Vad det är med saker.
Ja, nej, men det är bara...
Alltså, det är ju två... Ja, jag tänkte säga att det är två olika djur. Det är ganska uppenbart att det är det.
De flesta djuren... Det är ändå olika, det är inte samma.
Nej, det är, men de är inte så lika. Eller nej. Alltså de kan ju inte... De har inte gemensamt.
Nej, det har de verkligen inte. Men det tycker man tydligen i Sheffield, att det är toppen namn på en pub, och där har de svenska fansen hängt. Och det som jag tycker är kul att se i det här, det är ju dels att det är alla olika åldrar. Det var... några som hade satt sig i en bil och bara bestämt sig, just med tanke på att det är så svårt att ta sig hit. De hade kört i 20 timmar till få ta sig till Sheffield. Jag ska köra hem igen imorgon. Jag lider lite med dem på vägen hem. De skulle visserligen få stanna i Belgien och dricka Chimay på vägen. Det var ett av deras inplanerade stopp. Men sen hade de bråttom hem. Så att det är många som verkligen har lagt ner tid på det här. Och
pengar.
Det är väldigt inkluderande dessutom, de som är där. För det är ju en del barnfamiljen, en del unga tjejer som är där, det är äldre män, det är liksom hela spektrat, och dessutom så är ju faktiskt spelarnas familjer där och laddar upp med de svenska fansen. Idag stod till exempel Magdalena Erikssons flickvän Pernilla Harder mitt i det svenska gänget. Folk gick förbi och hälsade på henne och glatt och liksom tyckte det var kul att se henne där, och hon tyckte också att det var häftigt att se vilken uppslutning det är runt det svenska landslaget, att se det här, att få marschera ner med det svenska tåget, även om det då inte var lika maffigt som det var de första matcherna, när gatorna verkligen forsade fram det gula tåget då efter det orangea tåget som det var inledningen. Men att få se de här spelarna uppleva det, och att deras nära och kära är med och inte alls tycker att det är konstigt att vara med mitt bland de svenska fansen. Jag har ju svårt att se att liksom Maja Nilsson Lindelöf, som ju faktiskt ändå var på den här matchen tillsammans med Viktor då, att hon skulle gå helt fritt mitt i, så där bara glida in utan att man för en säkerhetspersonal behöver ha någon koll då, när väl spelarfruar eller sådär slussas in i.
Gjorde hon inte det 2018?
Jo, de var med där, men då var ju hela Då var väl säkerhetsapparaten med där runt och att de gick samlat gemensamt. Här kommer de ju och går lite kors och tvärs. Och...
Då blev det ju också någon tokighet kring liksom att det var någon som hade tagit sig fram till att spela fram.
Alltså, är det någonting som jag tycker är väldigt, väldigt skönt, så är det om man jämför dem med förra sommaren när det var här EM då, så är det att det är så väldigt skönt. Nu vet att det är mindre folk kanske som går och tittar på de här matcherna, men det är så skönt att känna sig säker på ett sätt som man inte gör när det är här EM eller ett herrmästerskap överhuvudtaget. Det är skönt att kunna gå liksom till matchen och veta att det kommer liksom inte hända någonting på vägen, för att de här människorna som går och ser de här matcherna är betydligt mer förnuftiga och ja, det är bara helt enkelt lite säkrare för en kvinna att gå på att ta sig till matcherna och att närvara på matcherna. Jag hade inte jättetrevliga erfarenheter för sommaren under många matcher. Det var rent ut sagt horribelt i vissa fall, så att det är nog den största anledningen till att jag älskar damfotboll. Det är för att det är oftast väldigt härlig stämning oavsett vad som än sker, och jag tycker att alla ska kunna känna sig säkra när man går på fotbollsmatch. För jag är lite trött på den här kulturen att man inte ska kunna göra det. Jag tycker inte att det hör fotbollen till riktigt. Men det sagt så gillar jag burop. Jag är inte emot burop. Jag tycker man ska bua.
Man får bua.
Man ska bua mer.
Okej, bua mer. Men
bua nationalsången framförallt. Jag tycker det är löjligt att vara emot det. Så.
Ja, där kommer det
ett köttben från Frida Fagerlund här. Ett köttben liksom. Ja. Aha, sådär, mitt på slutet.
Det ska väl vara lite.
Ja, det är klart det ska vara.
Ja. Nu är det sent, hörni. Ja. Vad är klockan? Klockan är 3 på morgonen.
Ja. Snart ska jag åka hem.
Ja.
Till Sverige.
Mm. Jag kommer inte hem.
Du ska också åka hem till London. Imorgon håller Le Mans.
Om några timmar.
När det här avsnittet säkert är liksom... i alla fall har landat in hos några, så håller ju Peter Gerhardsson och Magnus Wikman en summeringspresskonferens. Det ska bli spännande att se, och sen får vi väl blicka framåt. Det är faktiskt bara ett år.
Ja, är det så sjukt det. Sitter vi här om ett år eller inte?
Nej, absolut inte på det här hotellet.
Sitter vi på en annan kontinent om ett år och gör en podd? Det är frågan. Vi kan inte ha jobbet kvar då.
Det är ingen som vet vad som har hänt tills dess. Vi är kanske inte uttagna.
Det kanske finns massa manliga reporter som tycker det är spännande.
Unga, hungriga. Ja. Som är yngre än mig till och med.
Så då får man väl stanna hemma.
Ja, du är kött.
Vi får väl se om vi blir uttagna.
Ja, så är det.
Det vet man aldrig.
Vi får träna hårt.
Okej, men hörni, om vi ska avsluta den här podden då med 5+. Det måste vi då ge till den som har varit bäst i Sverige under den här EM-turneringen. Vem får 5+? Och nu är det då EM-turneringen som helhet. Den här matchen var ju ingen uppe på den nivån. Vi hade ganska låga betyg på spelarna i den här matchen. Det är bara logga in om du har plus för att se exakt hur det landade. Men vem har varit Sveriges bästa spelare? Vem får 5+?
Men då landar vi, nu tog jag ordet snabbt där. Då landar vi ju i och för sig samma person tycker jag som fick 5+ i podden inför, det är ju Kosovare Aslan. Även om hon inte kommer upp i nivå faktiskt riktigt idag, hon gör en bra inledning av matchen, vinner lite frisparkade dueller och levererar en bra passning i djupet till Stina Blackstenius, så är det ändå hon på något sätt som har i Caroline Segers liksom frånvaro på plan tagit liksom det här kaptensansvaret och liksom visat vägen och ställt krav på sin omgivning så som Caroline Seger också brukar göra. Dessutom har hon varit bra, hon har varit i form, hon har dragit upp offensiven och liksom både levererat framspelningar och liksom vunnit mycket dueller och liksom fixat mycket fasta situationer, så att min röst faller på Kosse.
Jag håller med, helt klart. Så kanske bara slänger in Nathalie Björn ändå, som jag tycker ändå gör ett bra, stabilt mästerskap. Det är framtiden. Där. Punkt.
Det är... Bra.
Nya generationer. den ja, de som ska ta,
som inte kommer få fråga nästa sommar om det här är sista mästerskapet. Det kommer dröja ganska många mästerskap till innan de frågorna dyker upp där. Apropå Kosse så ska det ju bli spännande att se. Det har ju märkt att hon har varit spelsugen nu efter att ha haft en ganska turbulent säsong ändå med skadebekymmer och så vidare i Real Madrid. Hon var ju ganska hård i sin kritik mot favoritklubben, som hon ju ändå har varit tydlig med att det har varit de hon hejat på när hon var liten. Men hon var ju extremt besviken på hur hon har blivit behandlad det senaste året och hur de behandlar spelare. Bland annat, det blir spännande att se hur hon landar in i Milan framöver, den nya klubbadressen. Det ska vi givetvis hålla utkik i på efter mästerskapet när ligorna väl drar igång. Nu ska de ju få lite semester, de här spelarna. Med det så tackar vi vår producent Julia Karlsson. Petra, vi tackar dig lite extra eftersom du ska åka hem.
Mm. Tack.
Och sen så ska väl Frida och jag försöka svänga ihop något mer avsnitt under det här mästerskapet framöver. Vi har ju trots allt en final kvar där vi vet att vi har England. Vi får se om det blir mot Tyskland eller Frankrike.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.